Du har framför dig 30 minuter av analys och skvaller kring finländsk politik. Du hinner ännu ändra dig, men jag utmanar dig att lyssna vidare. Det kan hända att du tycker att det här är alldeles roligt. Här i studion sitter politiska redaktörerna Jenna Emte och Freddy Wahlström. Jag heter Joakim Runt, jag är programledare. Kom ihåg att favoritmarkera oss redan nu. Tryck på alarmklockan så får du notiser när vi pruppar ut nya avsnitt. Jenna, vad har du funderat på den här politiska veckan?
Jag har funderat på skuggbudgeterna som oppositionen snällt och plikttroget har presenterat, men som finansministern har skällt ner totalt.
Freddy, vad rör sig i ditt huvud?
Mitt huvud rör sig mycket. Bland annat det att USAs utrikesministerium har gett i uppdrag till ambassader runt om i Europa till ambassadörer och annan personal att försöka påverka europeiska politiker i invandringsfrågan. Men det där frågan, de kommer inte till Finlands riksdag. Vi har några ättlingar till österbottniska knivjunkare här som tar dem i.
Klockan är 12:15 fredag eftermiddag när vi bandar in detta avsnitt. Kul att du är med. Precis som Jenna säger, oppositionen har droppat flera skuggbudgetar under de senaste dagarna, det vill säga alternativa ekonomiska lösningar på saker och ting. Eller hur alternativa är de?
Nu är de ganska alternativa.
Okay, ja.
Om man frågar finansministern så är de också helt från en alternativ verklighet.
Från skuggornas dal.
Ja. Men precis som du säger så oppositionen, alltså alla olika oppositionspartier presenterar sina egna förslag på hur de skulle vilja säga att statsbudgeten skulle se ut nästa år istället för hur regeringen har bestämt att skära och öka utgifterna. Inte så mycket utöka, men
alltså, de ska utgå från samma summa. Slutsumma som regeringen kom fram till. Men sen kan de pussla annorlunda. Är det det som är liksom...
Ja, alltså de kan ju också bestämma sig för att de tar mycket mer lån än regeringen eller mindre lån. Alltså det är klart att man alltså har samma ekonomiska realitet. Ja. Men man kan ju nog bestämma att vi struntar i Finlands skuldsättning och kör på. Ja. Det är nog ingen som har gjort
Nej, själva verkar det ju alla... När man tittar på slutsumman så är det ju alla ganska lika som regerings. Men sen finns det en massa skillnader inuti.
Precis. Och så, men... Till exempel de gröna vill anpassa ekonomin lika mycket så de hamnar på en slutsumma som liknar regeringens, men de har helt andra sätt hur de kommer dit. De vill bland annat beskatta olika miljöskadliga stöd som staten ger till olika företag och andra miljöskadliga aktiviteter som de vill införa en flygskatt och så vidare.
Och socker och fettskatt.
Ja, allt möjligt. Men sen så till exempel både vänstern och Socialdemokraterna vill ta mindre lån än vad regeringen gör. Jag tror att vänstern ville ta ungefär 200 miljoner mindre i lån och Socialdemokraterna ungefär 400 miljoner mindre i lån. Så det är väl ett sätt kanske att oppositionen försöker visa att vi tar också Finlands skuldsättning på allvar och vi kan också hitta ställen där man kan spara pengar, men vi gör det lite på ett annat sätt. Sen så för att kunna göra det här så tittar de ju på hur de får in mer inkomster helt enkelt. Ja, oftast rör sig det om att vad heter det, höja skatterna på andra ställen där inte regeringen vill göra det. Och sen så nu har det väl kanske varit speciellt enkelt att backa från regeringens olika förslag när man till exempel har velat ge skattelättnader till de med högsta inkomster. Så redan där så sparar man eller är det 500 miljoner euro om man bara säger att vi vill inte göra det här till exempel.
Ja. För vem gör man den här skuldbudgeten? Är det för väljarna så de ska se att aha, vad ni är intelligenta? Eller är det för andra partier för att visa att hej, att vi skulle nog kunna tänka oss det här och det här också? Vad tror ni? Vad läser ni in i det här?
Jag tycker att man gör det för väljarna, så det är klart man kanske också gör det för de andra partierna och lite sådär inför, jag vet inte, kommande vad heter det, regeringsförhandlingar. Men jag tänker att man liksom ändå vill försöka så här synliggöra hur man skulle själv göra annorlunda. Men sen så handlar det ju framförallt om att det är en sak att så här säga att regeringen gör fel si och så här och vi skulle göra så här. Men här måste partierna också räkna fram att skulle de faktiskt ha pengar för det och har de belägg för det de säger i plenisalen. Så att det tycker jag där att, liksom, att de måste faktiskt synliggöra sin politik.
Det som statsminister Orpo skriker om.
Jag tror inte att väljare orkar läsa igenom de här skuggbudgetarna så mycket. Jag undrar det också på grund av, eller man vill mota finansminister Riikka Purras evig kritik att ni har inga alternativ, ni har inte räknat ut, ni behöver inte ta det ansvaret som regeringen gör. Och så då räknar man lite plus och minus här och så kommer man fram till noll då på debet- och kreditsidan och säger att det här är vårt alternativ. Mm. Jag tror att någon på riktigt av väljarna läser dem.
Tror ni att någon av de andra partierna läser dem då?
No,
för vem görs de här skuggbudgetarna?
Alltså Socialdemokraterna, på deras presstillfälle så kom det lite frågor om jag kommer inte ihåg riktigt hur frågan formulerades, men det är nog så att Joona Räsänen från Socialdemokraterna ändå bedömde alltså de andra oppositionspartiernas budgetalternativ och tyckte att Socialdemokraternas var mycket mer realistisk än, jag tror att han hänvisade till de grönas och, eller kanske det var Centerns, men framförallt till Vänsterpartiet och tyckte att deras inkomstsidor, alltså hur de ska få in pengar, var kändes lite orealistiska, tyckte han. Och att enligt honom så är Socialdemokraterna de vuxna i rummet när det kommer till oppositionspartierna och det mest realistiska alternativet.
Men det är intressant nog det, att göra så plock i de här skuggbudgetarna, liksom såna detaljer. Till exempel ser vi i Socialdemokraterna så att det där, de har sluta kräva att man sänker momsen tillbaks till 24%. Alltså regeringen har ju höjt momsen till 25,5%, vilket har skapat ganska stor debatt i plenissalen. Nu finns det inte mera i Socialdemokraternas krav då, utan de har gått med då på att momsen ligger på 25,5%.
Okay, ja.
Och det förstår man, det kanske har lite med att göra det som du sa, Jenna, att Räsänen säger att vi måste då liksom tänka, hur var det han uttrycker sig, liksom ansvarsfullt eller så här.
Ja.
För det är ganska mycket pengar som momsen ger in till statskassa, så det är liksom, om man ska få en budget liksom att gå ihop, så är nog momsen ett bra verktyg.
Mm.
Sen, jag skulle bara säga att Vänsterförbundet, de vill ha ner momsen igen och dessutom sänka på de här liksom, som redan sänkta, de som ligger på 14% och 10%, så har de flera sådana här varor som de vill sänka till noll också.
Men kanske det som är intressantast är väl att ändå titta på Socialdemokraternas skuggbudgetalternativ, i och med att de är största oppositionsparti. Om det skulle vara riksdagsval nu så skulle de säkert
vara de
som skulle få bestämma. Så att det är liksom därför det nog är intressant att titta på dem. Och det som, förutom den här momsen som du nämnde, Freddy, så tyckte jag att det var intressant att de inte vill backa alla nedskärningar som den här regeringen har gjort inom bostadsstödet till exempel, men också i arbetslöshetsstödet. Att de vill nog återinföra den här skyddsdelen, heter det väl. Alltså den här, att man har rätt att tjäna en viss summa pengar som arbetslös utan att det påverkar en stöd.
Okay,
att det är någonting man vill återinföra. Och så vill man också återinföra skatteavdraget för fackföreningsavgifter. Men andra nedskärningar nämndes inte i den här budgeten. Så, att,
så man kan läsa det som att de accepterar de här nedskärningarna.
Ja,
och dessutom har ju Socialdemokraterna blivit skattesänkningsparti. Liksom när man tittar på hur mycket de ska sänka skatter, så är det ju mer än vad regeringen Orpo gör för en ganska stor skala av inkomster. Och man säger att man vill liksom då sänka skatter för låg- och medelinkomsttagare. Men när man tittar här på uträkningarna, så är det ändå upp till över 9000 euro i månaden som man kan tjäna och få skattesänkningar av Socialdemokraterna. Så att den här gränsen är ganska högre än.
Men vår poddkollega Sofia Kajander var på Socialdemokraternas presstillfälle när de presenterade den här skuggbudgeten. Och hon frågade Tytti Tuppurainen, som är gruppordförande för Socialdemokraterna, att betyder den här budgeten att ni just godkänner de här nedskärningarna som regeringen har gjort i bland annat arbetslöshetsstödet och bostadsstödet? Och då svarade hon så här.
Läget är ju så allvarligt i Finland just nu, och det ligger också en fara att vi hamnar i EUs observationsklassen. Därför kan vi helt enkelt inte bara säga nej till allt som regeringen förslår. Därför måste vi också ha nedskärningar, men vi gör allt på ett rättvist sätt.
Okej, så regeringen kör ner på ett orättvist sätt, men Socialdemokraterna skulle köra ner på ett rättvist sätt.
Okay.
Mm, precis. Och sen, vi nämnde ju vissa sätt som de vill dra in mer pengar, bland annat att de vill slopa den här sänkningen av marginalskatten för de med högst inkomster. Men en annan sak är att de också ska vilja skära i olika företagsstöd, men med en sån här osthyvelmodell att man tar ganska jämnt.
Det där, ja, just det. Det där är, alltså de här företagsstöden, det är ju sånt som man alltid kan hitta miljoner och tiotals och hundratals miljoner till och med. Men har inte Socialdemokraterna samtidigt ett program för att stödja byggbranschen och få igång byggande som ju är ett företagsstöd i sig liksom, i till syvende och sist?
Mm. Men samtidigt så ville de inte stödja gårdar, alltså jordbruk som inte är lönsamma av sig själva. Så där tänker de också att de kan dra in pengar. Och sen också, de här FPA-ersättningarna som regeringen har bestämt att man får om man går till privata sidan, så det ville de också dra tillbaka. Och sen en sån här klassiker som många brukar nämna är så att man beskattar onoterade bolag och de pengarna man kan plocka ut därifrån som utdelning. Att där tänker de att de får in nästan 270 miljoner.
Mm. Att man ska börja behandla dem liksom lite på samma sätt som börsbolag.
Ja, som börsnoterade bolag.
Ja, okay.
Men så hur drastiskt annorlunda är SDPs skuggbudget jämfört med den budget vi går enligt regeringens?
Alltså Jonna Räsänen fick ändå en fråga på deras presstillfälle att hur i pengar mätt, hur mycket av regeringens nedskärningarna vill ni dra tillbaka? Och då sa han att det är ungefär 1,5 miljarder euro. Och jag tycker ändå att nu låter det som att det är ganska betydande nedskärningar som man vill slopa. Och sen vill man liksom också satsa mer på utbildning och på vård. Man vill få tillbaka vårdgarantin till 14 dagar för icke-brådskande vårdbehov som regeringen nu håller på att höja till 3 månader från och med nästa år. Och så vill man också ge mer pengar till välfärdsområdena och också öka statsandelarna till kommunerna. Så att,
Men sen har man också nya nedskärningar som finns hos dem. Till exempel vill man förkorta det här tiden som man får hemvårdsstöd som från till att barnet är 3 år tror jag nu till att man slutar få när barnet är 2 år.
Mm. Och så skulle det inte heller finnas något syskontillägg, var också en sak. Så att, ja. Sen så är det ju svårt att säga att hur mycket av det här ska vara sen realistiskt för dem att få igenom beroende på vilket regeringsunderlag de bildar regering med. Så att det går ju inte riktigt att översätta den här budgeten med den politik och den budget vi ser just nu.
Fast där säger jag att man kan Socialdemokraterna så och kan nog jämka säkert när det är i regeringsförhandlingar med till exempel Samlingspartiet då. Men sen om vi tittar på Vänsterförbundet som kom ut nu i veckan med sin alternativa budget. Den är ju radikalt annorlunda från de andra. Där liksom
okay, hur? På vilka vis?
Det är så många skatter som höjs och det där. Och så mycket, alltså där tar de väl i princip tillbaks alla nedskärningar i socialstöd som regeringen i Europa har gjort. Och det där, så att den här, liksom, de här siffrorna, liksom det som man får in och det som man ger ut, så det kastas lite liksom, tvärtom så att det där... att nedskärningsinbesparningar tas tillbaks medan sen får man in pengarna på skattehöjningar.
Mm. Varför hade finansminister Riikka Purra så oerhört hög puls under frågestunden här i torsdags när de här skuggbudgetarna avhandlades?
Hon ska ju skälla ut 4 partier, 5 partier efter varandra.
Ja, okej. Okay, ja. Och det var, hon verkar jätteupprörd alltså.
Ja, men om de nu en veckas tid har fått bredvid texten om att regeringen gör fel på det här sättet och regeringen gör fel så här och vi skulle göra det mycket bättre och mycket mer rättvist för både människan och de gröna lyfter upp också för miljön. Så då är det väl, ja, nu förstår jag att hon vill ta i och säga att ni har fel. Ni gör det här en gång per år. Jag jobbar med det här varje dag.
Dag och natt. Ska vi lyssna lite på hur det lät när...
Hon ställde sig i boxringen, eller talarstolen menar jag.
Det ska bli ett nöje.
Arvoisa puhemies, vaihtoehtobudjetit ovat vaihtoehto todellisuudesta. Keskusta rahoittaa menoja perumalla veronkevennyksiä, joita ei tule ensi vuodelle. Vihreiden vaihtoehdossa poltellaan pilveä ja haaveillaan paremmasta maailmasta, samalla kun perutaan säästöjä ja korvataan niitä valtavilla miljardiluokan veronkiristyksillä. Vasemmistoliiton ratkaisu, no kuten viime vuonnakin, se on aito. Se on varmasti aito. Perutaan säästöt, jaetaan rahaa, tehdään yli 6 miljardin veronkiristykset ja tienataan pakolaisilla. Olen sanaton.
Hon är inte alls ord, vad heter det, mållös. Men alla skuggbudgetar var ganska skit, tycker Purra.
Ja, som sagt, hon tyckte att de var från en helt annan verklighet. Att Centern skällde hon för att de använde pengar i sin skuggbudget som regeringen inte har använt ännu, utan att det är pengar som
ja. I och för sig gav ju Centern ett lätt mål till henne där att skjuta in.
Ja, alltså vad var det? Det var den här Västbanan till exempel.
Och, ja, det
ja, så att det var liksom...
Västbanan, så varje år tjänar Centern in flera hundratals miljoner på att annullera Västbanan.
Ja, och sen så den kanske ändå hårdaste piken var ju det här mot de gröna, att de bara röker gräs och ja. Drömmer om en bättre värld.
Varifrån tog hon det här gräsrökande alltså?
Jag vet inte om
vi vet inte. Men... Åra Stynkönen som vad heter det, gruppordförande, han fick ju taltur sen och han satt... Men, bästa fru finansminister, inte står det någonting om att röka gräs här i vår... Ni har inte ens öppnat vår budget, ni har inte tittat in.
Ja, han var väl
alltså, hon drar in och legaliserande av gräs som då nej, jag vet de gröna eventuellt har varit ute med.
Att det finns någon sorts nidbild som hon har över det här partiet och att hon bara fortsätter sprida det.
Jag kan ha en point där.
sen tyckte hon som sagt att vänsterns alternativ var säkert... äkta och siffrorna säkert stämmer för att man då vill slopa alla de här nedskärningarna, men samtidigt så vill man höja skatterna väldigt mycket. Hon 6 miljarder sa hon, som hon nog fick svar på tal senare av vänstern som korrigerade att det inte riktigt handlar om så mycket, men att hon sen till slut blev mållös, men hon var ju absolut inte mållös precis som
och så fortsatte hon ännu flera timmar i debatten.
Ja, att det kändes som att hon nog liksom det här kanske ändå en dag hon ser fram emot verkar det som liksom, ja, okay. Att hon har fått ställa sig där och
ladda ur helt enkelt.
Ja, och det kändes lite som att jag sa boxingring här tidigare, men det var lite som att hon hade liksom studs i stegen när hon gick upp i talarstolen och hade liksom alltså, och oppositionen blev ju inte alls glad över hur hon bemötte dem och att de tyckte att hon liksom just såg så överlägsen ut och att hon borde vara lite mer ödmjuk, speciellt nu när Finland har hamnat den här veckan på den här svarta listan hos EU för att vi har för stort underskott.
Men brukar finansminister skjuta ner alla skuggbudgetar på det här
alltså
viset
det,
som
Purra gör? Det är ju så att egentligen det menat att nu ska oppositionspartierna få lysa, men det har ju blivit så att nu är det finansministerns tur att få lysa. Äntligen får hon liksom lösa remmarna, behöver liksom inte hålla sig till den här jargongen, vilket hon nog inte brukar annars heller. Och riktigt få liksom...
Men ska, alltså,
man förstår
regering...
att oppositionspartierna blir lite frustrerade. Ja,
men alltså regeringen ska inte liksom visa någon respekt för den här skuggbudgeten eller tacka eller något sånt. Vad trevligt. Utan, alltså man kan skjuta ner dem och säga att det här är gjort
alltså, knark. Det kom några små tack liksom. Att sådär att jag... Att, du kommer inte ihåg vilket parti. Var det Centern eller var det till och med Socialdemokraterna som är nu för den här husläkarmodellen? Och då, jag tror att hon också tyckte om det där med företag. Att nedskärningar i företagsstöd. Eller så kanske jag minns fel. Men det har hon i alla fall själv också varit. Vad det tyckte att man borde göra. Så att det kom lite sådana små sandkorn.
Positiva sandkorn.
Av liksom så här uppmuntrande kanske för starkt ord. Men ändå sådär, det här var inte helt tokigt. Men oppositionen sa också att det verkar som att de verkligen njuter av att trycka ner dem. Och, att, och hon fick ju hålla på. Det var inte reagerade talmannen på att hon sa det här om att röka gräs eller avbröt henne, utan hon fick ju bara fort.
Men kom ihåg, i förra regeringen så nu var Annika Saarikko riktigt vass och också Matti Vanhanen på sina sätt. De är ju inte förstås, de har inte samma retorik som Purra.
Och de var finansministrar.
De var finansministrar då, ja. Så nu rev de ju sönder, speciellt Sandfinländernas skuggbudget tyckte de om att riktigt riva sönder. Och det var nog i ärlighetens namn så var det inte så svårt att riva sönder heller. Det är riktigt inte liksom, kanske inte så genomtänkt alltid.
Men ja, med det här nu då, och den här veckan, är skuggbudgetarna, faller de i glömska nu då, och så fort, liksom, de ska inte användas till någonting nu i
så
fortsättning. Ja, precis.
Så är vi här sen igen om ett år då partierna lägger fram sin sista skuggbudget för den här regeringsperioden.
Fast jag har printat ut dem och jag tänker plocka fram dem i tid och otid.
Det är mycket bra löfte. Regeringen Orpo skulle ju lyfta detta land till nya jobbhöjder och nya tillväxthöjder. Det går ju så där. Under den här veckan så har vi hamnat på inte en utan två svarta listor gällande ekonomin och gällande vår sociala trygghet.
Ja, växande klyftor skulle jag kanske.
Växande klyftor. Vad är det, vems svarta listor och vad är det för någonting alltså?
Ja, så EU-kommissionen satt nu Finland officiellt på det som kallas för ett underskottsförfarande. Mm. Jätteenkelt ja. Ord, men alltså det är egentligen att vi har hamnat på en lista där de nu håller lite under lupp för att vårt offentliga underskott går över den gränsen som EU har satt som är okej. Att gränsen som EU tycker är okej är 3% av BNP, alltså för vårt underskott. Men ja. Vi ligger nu på 4,5. Mm. Nästa år tror vi ligga på 4. Så, att, så, att egentligen, så nu kommer EU rikta lite mer uppmärksamhet mot hur vi sköter våra offentliga finanser och kommer ja, förvänta oss att vi skärper oss.
Ja, och vad betyder det att EU riktar uppmärksamhet på oss? Alltså, skickar de hit poliser?
De skickar inte hit poliser, men de kanske påminner Finland om 6 månader att nu var det ju så här att ni ska försöka få ner ett budgetunderskott ja. Och den här offentliga skuldsättningen. Men det försöker ju regeringen annars också. De har inte haft så stor framgång hittills.
Nej, och så dramatiskt är det inte. Alltså det är flera andra länder som nog är på den här listan också och nog andra länder som har varit på den här listan länge. Mm.
Så att, vilka? Droppa några namn. Vad har vi för länder?
Frankrike.
Och Italien väl så brukar väl vara också där.
Rumänien har varit länge, det vet jag.
Ja, okej. Okay. Finns det några andra nordiska länder?
Alltså Rumäniens underskott är, om vi kan vara rätt ihåg, 9%. Vårt underskott har nu överstigit 4% minus. Ja, okay. Rumänien har 9% minus och det har varit länge liksom stort.
Ja, jag ska korrigera mig direkt. Italien vet jag. Alltså de har nog ett högt underskott, men jag tror inte att de är på den där. Eller jag är inte säker på om de är på den där listan.
Sverige var det där, eller Sverige, Danmark, eller Island? Eller?
Sverige har nog så bra tillväxt, alltså bättre tillväxt. De har väl också problem med tillväxten, men de har framförallt ett mindre skuldsättning.
Vi skulle också ha mindre skuldsättning om vi skulle ha en buffertland mellan oss och Ryssland.
Ja, men jag tror då att vi är ensamma alltså nordiska länder. Men det här är inte första gången vi har hamnat på den här listan. Vi har nog hamnat här tidigare också. Var det 2010 efter vad heter det, finanskrisen.
Ja, just
det. Och dessutom har ju vi överstigit gränserna redan länge. Alltså budgetunderskottet har varit mindre över 3 och speciellt offentliga skuldkvoten har varit över 60 länge. Men nu vi har tidigare liksom lite lyckats lirka oss ut ur det att hamna, men nu sa EU-kommissionens, vad heter det, den här letten, vad han nu heter, Dombrovskis, sa att det där, att nu kan man inte lirka sig ur det här. Nu är det liksom någonting annat än bara försvarsutgifter.
Ja, för vi har precis just hänvisat till att vi lägger så mycket pengar på försvaret att det är det som, vad heter det, gör att vi inte skärper oss, men nu har de tyckt att vi har skylt på det för länge.
Och hur stor smäll är det här för regeringen Orpo? Att liksom under deras ledning
de borde inte ha så
liksom, vi hit.
Så de borde inte ha slagit sig för bröstet så mycket och sagt att det här är en stor katastrof om vi hamnat då tidigare. Liksom. Nu måste vi göra allt för det. De borde inte ha jamsat så mycket.
Ja, för de har ju varna om det. Mm.
Ja, absolut. Och sen så...
Men vadå, de borde ha sagt att det här är ingenting.
Det är så de säger nu. Aha, nu säger ju statsministern att inte det är så dramatiskt.
Okej, så det här, över en natt har det narrativet ändrat.
Lite som hans inställning till att först var det bara väldigt mörka moln över vår ekonomi och nu är det bara kom igen nu, börja handla så blir det nog bra. Så att, lite samma psykologi känns det som att det är där också.
Och som allting så blir spegelvänt nu för att det i politiken verkar det som, så nu har ju oppositionen börjat så plötsligt, Perkele, det är ju helt otroligt det här, alltså nu kommer nog det, men alltså,
nästan varenda, jag tror nog alltså, det var många talturer när de pratade om skuggbudgeterna som vi pratade om här tidigare i riksdagen, så nämnde just att nu hamnar vi på den här EU:s svarta lista, sa oppositionen på gång. Så att, och sen så är det ju nog pinsamt för att jag menar, just som du sa, så har ju Samlingspartiet gått till val och vunnit val och sagt att vårt centrala mål är att få stopp på vår skuldsättning, och nu dels så får man inte riktigt stopp på den och dels så hamnar man på en extern aktörs liksom
svarta lista.
Ja, inte det är ju, det kan
det
inte kännas bra.
Det kommer stå på Wikipedia i framtiden att det var regeringen Orpo som så till att vi hamnar på den.
Så nu förstår man att han försöker reframa det nu som att det är inte så dramatiskt. Han har inte sagt det, men han skulle kunna säga att här har vi varit förr och vi kommer härifrån igen.
Men allvarligt talat så ligger kanske det dramatiska i att det tycks inte finnas någon enda regering som får bukt på det här, att det bara liksom inkomsterna är för stora och alltså inkomsterna för små, utgifter för stora.
Ja. Det har ju pågått liksom, då 15 år. Ja, 15 år utan tillväxt eller vad det är.
Ja. Nästan 20, ska jag säga.
Ja, just det. Ja. Men sen den andra listan som handlar om klyftorna. Ekonomiska klyftor, vad är det för svartlista?
Det är också från EU-kommissionen. Vi har liksom fått två jackpots. All right. Flotta vinster den här veckan. Men det handlar om att det är olika sådana sociala indikatorer som de har tittat på, där vi har liksom hamnat under EU-genomsnittet. Det handlar bland annat om hur många ungdomar som är arbetslösa, men också den totala sysselsättningsgraden. Och sen hur många unga som avbryter sin utbildning och så vidare. Så att nu har vi liksom hamnat på en lista med och andra medlemsländer också från EU. Mm. Men vi ska granskas extra noga för den här ökade sociala ojämlikheten som vi nu ser.
Sysselsättningen var ju en annan grej som speciellt regeringen Orpo eller Samlingspartiet gick till val med faktiskt just sådär.
100 000 nya jobb.
Ja, och så det svider ju kanske lite det här också då. Men kanske Orpo kan också säga att det här inte heller någonting. Den här listan.
Den här har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Okay. Så att jag har i alla fall inte noterat att statsministern ska bli tillfrågad om hur det känns att ha hamnat på den här. Men det är ju någonting nog som också lyfts upp av oppositionen gång på gång på gång. Hur mycket barnfattigdomen har ökat. Nu kanske barnfattigdom just inte med här, men det är också ett tecken på att våra klyftor ändå ökar.
Det här sociallista, det finns kanske också en orsak att inte hela oppositionen har lyft upp den så hemskt mycket, för det är lite komplext där, just den arbetslösheten. Så, naturligtvis är det ju alltid regeringsfel att arbetslösheten stiger, och sen om den sjunker så har regeringen varit jäkligt bra, det är vi som skapar de här jobben. Men i verkliga livet så följer du liksom konjunkturer. Och just som du sa, Jenna, ungdomsarbetslösheten var en koefficient där som är dålig. PISA-resultaten tar också EU-kommissionen upp PISA, i medeltal är de helt okej. Enligt EU, där hamnar vi inte på svarta listan. Men den där lägsta delen, alltså de som klarar sig sämst, har börjat klara sig så mycket sämre. Mm. Att det är också nu en indikator som vad heter det. Och liksom här är, när man ser på den här listan, så det liksom på ett sätt tänker jag att politiker, varken den förra regeringen här, kan ha kunnat, eller kanske man kan åtgärda de här, men det är liksom svårt med några sådana här
trollstavs,
liksom trick, ja.
Ja, och sen så, alltså Li Andersson som vår kollega Rickard Hosso intervjuades, EU-parlamentariker för Vänsterförbundet, sa nog också att hon satt ju i förra regeringen, att det här är nog sådär. Eller mellan raderna så kom det nog fram att det här är nog så här klyftor som har växt under en längre tid. Mm. Så att man kanske inte bara kan peka på den nuvarande regeringen. Mm. Men hon sa också att problemen nog har förvärrats av de här nedkärningarna som den här regeringen har gjort. Just mot till exempel socialstödet och arbetslöshetsstöd och så vidare.
En sån här som vi har hamnat i, som då kommissionen säger, critical situation, är andelen människor som säger att de har svårt att få vård, alltså på grundnivå. Alltså hälsovårdscentralsvård, liksom HVC-vård, att den är 8,5% av människor i Finland säger att det är liksom svårt för mig att komma till liksom till hälsovård, medan de medeltal i EU är 2,5%. Så att och det är någonting där vi liksom då, det är en av prickarna.
Just det, så vi ska låta summera. Inga jobb, inga pengar, ingen vård, det är november. What's not to like i Finland?
Jag tänker säga en positiv sak. No. EU-kommissionen skriver att Finland ännu är en best performer, alltså bäst i klassen, när det gäller att med inkomstöverföringar se till att inkomstklyftorna inte stiger allt för mycket. Det vill säga man räknar ut hur mycket människor har före skatt pengar och hur mycket människor har då efter skatt och det där sociala stöd. Och då ser man att efteråt så har man lyckats liksom få det att bli mer jämlikt. Och Okej. Det är Finland ändå bra på.
Ja, och det är väl kanske den biten som håller oss som det lyckligaste folket.
Och sen är det
alla
ju,
de här åren.
Sen är det ju lilla julstider.
Ah, sant. Här i veckan så har vi också fått veta att Amerika tänker börja utöva påtryckning på oss.
Har man hört på maken?
Ja, och det är bra att de varnar om den här saken i förväg i och för sig. Så att du vet.
Och skriver det på sitt officiella Twitter-konto att nu tänker jag börja påverka er europeiska länder.
Hur ska de påverka oss?
No, ambassadörer och annan ambassadpersonal i respektive länder i Europa, speciellt i sådana länder som är lite för mjuka och det där snälla i till exempel invandringspolitik, ska gå ut. Man ska gå ut och träffa politiker och skriva rapporter om regeringar, och om regeringarna är för snälla invandringspolitik så skriver man rapport till Trump, och så går man samtidigt till de här politikerna i riksdag i respektive länder i Europa och det där säger till dem att hej, jag ska, borde ni inte börja lite liksom spetsa till det här och skapa lite sån här anti-invandringsdebatt här i det här landet.
Okej. Okay. Mm. Och du gick runt i riksdagshuset och frågade alltså hur det här påverkansarbetet pågår.
No, jag tänkte för att det började redan för en vecka sen att nu måste de väl ha kommit hit till riksdagen på Arkadiebacken också. No, alltså jag frågade dem, har du blivit påverkad av amerikanska agenter från ambassaden? Så här lät det.
Vem är det vi har här?
Det var Tytti Tuppurainen, Demarna, Antti Kaikkonen från Centern, och så har vi Mauri Peltokangas, för han är ordförande för förvaltningsutskottet som har att göra med integrations- och utlänningsfrågor. Så man skulle tänka att dit ska man kunna komma och påverka.
Från Sannfinländerna?
Från Sannfinländerna, och så är nu Kristoffer Inga från SAP.
Först ut Antti Kaikkonen, Centern.
Åtminstone jag har inte sett någonting om den här frågan.
Nu själv har jag inte märkt någonting.
Jos joku yrittää minulle soitella ja painostaa, niin epäonnistuu kyllä varmasti. Oma pohjalainen mielipide on niska perseotteella pihalle maasta.
Peltokangas säger själv säkert ton att han skulle slänga ut sådana diplomater ur landet.
Har någon från amerikanska ambassaden försökt utföra påtryckningar på dig?
Nej, verkligen inte.
Och vad händer om någon kommer att försöka göra det?
Kom på bara.
Kristoffer Ingo där. Gladare toner också. Det har varit julfest i riksdagshuset som du, Jenna Emte, har rockat loss i. Berätta allt.
Ja, vad ska jag berätta? Det var min
allt skvaller som du har sprungit på där.
Det var min första julfest. Och jag vet
i riksdagen.
Ja, just det.
Bra poäng. Min första julfest i riksdagen som jag var inbjuden till. Och då är det ju så att de här grupprum, alla partier förutom KD, de är konsekventa tydligen med sin linje att de ordnar ingen fest.
Varför inte?
Inte ens.
Jag vet, nej, inte. Nej, okay. Jag vet inte, men det var stängd dörr. Jag försökte,
då tycker jag inte om julen.
Jag försökte nog lite, nej jag skojar. Jag var lite nyfiken på varför de inte var där.
Ja.
Men alla andra grupprum brukar ha olika teman, har jag förstått. De bjuder in till fest och så kan man gå runt och så brukar de ha lite olika program i de olika rummen.
Vad var det för teman?
Jag står på
ja, Socialdemokraterna hade färg, alltså kryssningstema, MS Demarella kunde man åka med.
Ja,
okay. Ja. De gröna hade festival, sommarfestival. Samlingspartiet, där firade man midsommar, mitt i vintern.
Aha.
På SFP så tänkte man att det fortfarande är Mello.
Ja.
Och man dansade till Kai och
naturligtvis. Naturligtvis. Det kommer man också göra nästa års julfest.
Och Sannfinländarna hade rallytema. Och de var kanske de som hade satsat mest. Det var lite bensindunkar som stod här och var. Och sådana där mjuka tärningar, du vet, som man kan hänga i sin backspegel.
Jo, det klassiska biltärningarna.
Ja, okay. Och jag tyckte också att deras riksdagsgrupp hade också klätt upp sig väldigt mycket. Alltså många fick ju klä upp sig. Alltså, speciellt i festivalrummet så hade man, alltså gröna hade uppmuntrat att man ska komma i sin bästa festivaloutfit.
Ja.
Så det var ju härligt att gå i korridorerna med vissa i kostym och andra kom i shorts och tanktopp. Och sen de här rallykuskarna med både hjälm och vissa med sådana rallydräkter och som hade typ smetat in sig, men inte vet jag om det var olja, men alltså något smuts, så att det såg ut som att de hade legat under en bil och mecka. Ja.
Men var det vild stämning eller var det sådär civiliserat och lugnt? Att, liksom, hur hårt körde de här partierna, julfirande?
Om vi säger så, det var en blötare fest än vad jag hade tänkt mig, men sen så fick jag ju påminna mig själv.
Och det talade inte nu om regnet där utanför.
Nej.
Jag fick påminna mig själv att det var en finsk julfest, så att det kanske var helt i sin sin, ja, det var precis
nu
som...
måste, när du säger A måste du säga B. Vad betyder det att det var blötare än jag tänkte mig?
Och finst.
Men ja, vad ska man säga? Alltså att det sjöngs karaoke ända in till det blev, vad heter det, valomärke. Alltså
ja.
När ljuset tändes. Mm. Det som var roligt att det var ganska bra finlandssvensk representation på, vad heter det? Dels var vi ganska många finlandssvenska journalister. Men Centern hade i sin inbjudan sagt att de kommer bjuda på stand-up. Och den stand-upen stod ingen mindre än Alfred Backa för.
Ser man på.
Så att han var där och sjöng både en låt om Toni Immonen, sannfinländaren som försökte flyga till Bangkok. Men
inte fick.
Nej.
Blev plockad av planen för att han betedde sig så konstigt, just det.
Konstigt eller berusat.
Eller berusat.
Ja. Sen så sjöng han en kampsång om Centern och sen så sjöng han om förra årets julfest och försökte reda ut vem det var som hade lämnat de där kokain- eller substansspåren på toaletten.
Ja, det var det diskussionen då, ja. Just det.
Så att det var roligt och han fick sen också presentera SFPs stora programnummer var att de kanske hade bokat Kai. Men sen hade de inte lyckats boka Kai.
Centern hade.
Nej,
Centern det var ju Alfred Backa.
Nu blandar du.
Men vänta nu, SFP gick ut med ett programnummer. Vi har kanske bokat Kai, men de har inte lyckats. Så det var deras program.
Nej, så var det så att, men vi har fått in jättebra ersättare.
Okay.
Och då var det Mikko Ollikainen, Kristoffer Ingo som vi hörde här tidigare och Henrik Wikström som dansade Bara bada bastu. Jag vet inte om ni kommer ihåg under mellotiden, ja. Men då lades det upp ett sånt klipp också i sociala medier och det projicerades på väggen under hela kvällen. Men sen när klockan slog, jag kommer inte ihåg, var det 9, så blev det liveshow.
Okay.
Och då fick Alfred Backa också på dem där. Så att han jobbade hårt i flera rum.
Den där fantasibilden etsar sig nu på mina ögonlock.
Ja, och nu man får förklaringen till att det var så blött.
Mikko Ollikainen hade klätt sig också i en brun kostym så att jag tyckte att han får stilpoäng för att han hade liksom vad heter det, committat helt. Och så, ja, direkt när man kom in i SFPs rum så fanns det handdukar som de delade ut för att det var ju bastustämning. Och det var så trångt där inne så att det var inte en eller två, det var så många som skämtade om att det är ju varmare än en bastu här inne.
Vad cool.
Men jag ska bara säga att på Centerns i Centerns grupprum vet jag inte om det någonsin har varit så där mycket finlandssvenskar. Det kändes som att det var fler finlandssvenskar än kepoiter där inne när Backa körde sin show.
Hur mycket höll partierna sig till sin egna fest? Eller hur mycket minglar man liksom sådär? Hur vänliga är de med varandra partierna sådär när man festar alltså?
No, det jag såg så tyckte jag nog att man minglade ganska mycket. Det var vissa rum där det var liksom mer drag och det hände mer. Så att där var man mer. Att de rummen jag nog mest rörde mig var just Centern och Sannfinland.
Vem hade minst drag? Förutom Kristdemokraterna.
Just det, minst drag. Kanske det var Samlingspartiet. Det känns lite hemskt att hänga ut någon. Men de hade alltså quiz. Och jag missade lite det quizet. Det är alltid lite svårt att komma in i ett quiz mitt i.
Ja.
Och sen när jag gick förbi där senare så kändes det som... Alltså de hade ju midsommartema. Så det kändes som en midsommarfest som man hade missat.
Just det.
Satt några kvar. Maten var ganska utplockad.
Ja.
Och så att där var jag inte så mycket. Sen så just det, så uppträdde Kikki Eloma i de grönas grupprum. Så att
hon har ju en musikalisk karriär bakom sig.
Ja, exakt. Okay. Och Alfred Backa, jag vet inte riktigt vilket parti han hör till, men kanske Centern. Så där var det också kanske lite.
Ja.
Och sen så spelade, fast det var ju hans eget parti, men DJ Pekka Haavisto då spelade musik också i de gröna.
DJ Pexi som man brukar kalla sig just i de sammanhangen.
Ja. Jag är glad att höra att det går så civiliserat till nu för tiden. Om vi jämför då för flera år sedan att Teuvo Hakkarainen gick och misshandlade sin riksdagskollega i kafé.
Tvångskrama folk och sånt.
Eller den gången när någon fick ett alkoholsjukdomsrelaterat anfall och Päivi Räsänen måste tas ut ur plenisalen för att det där hjälpa den här stackars assistenten.
För alltså Räsänen är läkare.
Men jag kan berätta höjdpunkten som... liksom knöt ihop min kväll. Att jag började ganska kvällen med att just vara på Alfred Backa och lyssna på när han sjöng om den här Toni Immonen som försökte flyga till Thailand och inte gick. Senare var jag i Sannfinländarnas rum. Alfred Backa var där. Han fick träffa Toni Immonen.
Mm.
Toni Immonen hade fått höra att det fanns en sång om honom.
Mm-hmm.
Han sa, den vill jag höra.
Okay.
De hade karaoke där.
Ja.
Så då fick Alfred Backa köra den medan Toni Immonen höll i mikrofonen.
Jättefint.
Julstämning. Jättefint. Vad är mera julstämning än det där att alla samlas kring sången om Toni Immonen som försöker flyga på semester i fyllan?
Come all you faithful.
Fredrik Wahlström, Jenna Emte, Joakim Runt är jätteglada över att du hängde med oss i det här avsnittet. Hör av dig till politiken@yle.fi om du har tankar eller åsikter eller funderingar kring det du har hört eller sånt som du skulle vilja höra. Vi hör jättegärna av dig.